know, I wanna know. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue.
Ja, hej och välkomna till ett nytt år. Nu är det Konstpodden Tyresö 2025. Nu kör vi, eller hur? Jag heter Eva Kenenen och jag är konstnär och jag är bildpedagog. Och nu är jag ju även en poddare då. Det här är ju det sjätte avsnittet om jag minns rätt. Förra avsnittet då hade jag en gäst här vid namn Ofelia Drakenlind. Och hon och jag sågs ju på Vårsalongen. Ni som har lyssnat, ni vet. Och som om inte det var nog så träffade jag också en annan konstnär där på samma plats. Vi hade ju till och med våra stafflier intill varandra där på den öppna ytan mitt i Tyresö centrum. Och då pratar jag om dig, Marcus Wolm. Välkommen. Ja,
tack så mycket.
Mm. Jag tänkte att du skulle få berätta lite kort. Vem är du?
Ja, vem är jag? Marcus heter jag, som sagt. Ska fylla 49 år. Flyttade till Tyresö för cirkus 2 år sedan ungefär. Jag kommer från Stockholm men lämnade 98 och flyttade ner till Västra Götaland där jag bott fram tills för nästan 2 år sedan. Då.
Mm.
Ja, jag tycker om att måla. Jag har gjort det stort sett hela mitt liv sedan liten. Och ja, det har bara rullat på med åren om man säger så.
Mm. Mm. Men du har ju, ja, du säger att du har målat mycket, men mm. För du och jag såg också för någon vecka sedan och då nämnde du en ganska varierad bakgrund som man kanske inte riktigt förknippar med den här urtypen av en konstnär.
Nej, men så är det väl. Som sagt, mitt intresse för konst har varit sedan liten och jag kommer ihåg när man var iväg på semester och grejer att man hade alltid ett block med sig att måla landskap och teckna och så vidare. Sen kom ju graffitin till Sverige mitten 80-talet och det fastnade man ju för. Och så hängde man med den svängen och det har väl funnits kvar hela tiden, det här med färg och form.
Mm.
Sen blir man ju äldre givetvis och man, yrkeslivet och så vidare. Och,
precis.
Ja, man har väl kanske den här bilden av en konstnär att man ska vara lite speciell och så. Men nej, jag har ju jobbat inom mat- och konfektyrbranschen i 19 år.
Mm-hmm.
Och fått ganska mycket i vårt land och hållit på med mycket idrott, motorsport och så vidare.
Mm.
Och det kanske inte är den vanliga konstnären, jag vet inte. Men man, den här bilden då.
Mm. Men vad sa du nu, om vi bara stannar upp, nu går det för fort här, håller jag på att säga. Mat- och konfektyrbranschen.
Ja.
Säg någonting mer om det.
Ja, det blev ju, i början var det bara konfektyrgodis till matbutiker och så här. Både inte framtagning men försäljning i stort sett. Mm. Och sen hamnade jag in på matbiten också då, till matbutiker och så vidare.
Så du var säljare?
Säljare kan man, ja, precis.
Mm. Sen nämnde du motorsport.
Ja, det har ju också varit en passion sedan lite. Och jag har ju åkt motorcykel, motocross. Och sen kom det ju det här med bilar. Allt med motorer har ju, är ju roligt. Det tycker jag än idag.
Mm.
Så att, ja, det utvecklades med åren. Och det, man landade in på dragracing. Och jag och min bror drog igång det där många år sedan och ja, det utvecklades vidare från att litet och man åkte på småtävlingar till att man körde SM till att till slut då som dröm blev att köra EM och jag slutade väl sista året som femma i EM totalt i Europa då, så det var ju jättekul då.
Ja, men verkligen storslaget.
Ja.
Va? Långt senare, stort grattis.
Tackar, tackar.
Mm. Ja. Så du har fått den här frågan ofta. Hur känns det?
Ja, jo, men det har man. Det har varit många frågor och så. Så att, men ja, det går fort,
ja.
Om vi säger så.
Precis. Refererar du till tiden eller till själva fordonet?
Både tiden och fordonet.
Ja. Men du, har bildskapandet och skissandet och allting sånt alltid varit som ett parallellt spår intill det här med säljararbetet och motorintresset?
Ja, alltså det har ju alltid funnits där. Alltså passionen till att skapa har ju alltid funnits sedan liten. Och det här med att teckna, måla, graffitin i sig. Jag tyckte även, alltså kom in på det här ganska tidigt, den här tatuerarkonsten.
Mm.
För mig har jag varit fascinerad av den japanska tatuerarkonsten. Och det ledde ju till också sen att när jag väl avsluta min säljkarriär som jobb, så startade jag faktiskt en tatuerarstudio. Jag jobbade som tatuerare och har gjort det ett antal år.
Oj.
Så det här skapandet har ju funnits hela tiden med mig. Sen kanske jag inte har varit lika aktiv under vissa år eller målat så mycket och så här, men det finns där varje dag.
Mm. Men om vi plockar upp den här då, sinnebilden av en konstnär. Kan vi inte bara samtala om den? Hur tänker du kring den? Vad är din sinnebild av konstnär?
Alltså min bild, jag har ju träffat så otroligt mycket människor runt om i världen, får man väl säga då, kanske, eller Europa då. Och man har ju, som alltså, vi nämnde här, den här bilden att man ska vara på ett visst sätt, lite flummig, och det är oftast det man hör när man pratar om folk som kanske inte ingår i den här kretsen eller håller på med konst. Så är det oftast att konstnärer är flummiga, de har en viss typ av klädsel och så vidare. Så
sticker ut.
Sticker lite. Ut, ja precis. Mm. Och det här, ja, jag har inte den bilden, men jag har ju fått höra det själv. Jag, som sagt, det här med tatuering och så här, jag har ju ganska mycket tatueringar, det har jag alltid haft. Och då till exempel när jag jobbade som säljare, så var det många liksom som såg ju inte mig att jag hade, men när jag väl tog om en kommit t-shirt, så blev det lite, har du det här?
Mm.
Liksom, det är inte riktigt den här bilden de hade av mig.
Mm.
Så att jag har ingen speciell, min egen bild är inte, vem som helst kan vara en konstnär eller hålla på, och det är det som är så fantastiskt med det här, att man behöver inte vara en viss person eller en viss typ eller se ut eller så vidare.
Så vi kommer inte börja med basker, du och jag?
Nej, inte jag i alla fall.
Nej, jag tror jag stryker det också faktiskt. Ja, nej, men jag bara tycker det är roligt att plocka upp vissa, ja, men frågor eller funderingar som jag faktiskt tror är allmängiltiga. Och det kanske är människan överlag så där, att vi mår bra av att sortera och sätta lite i boxar och så där. Det är någon klok egenskap som vi kanske har haft nytta av genom evolutionen, vad vet jag.
Mm.
Men vi kanske sätter punkt där innan vi kommer alldeles för långt bort från Marcus Wolm. Men jag har ju sagt det tidigare, kära lyssnare, att det är ju lite, ja, men det är lite utmanande att tala om konst och bilder framförallt i radio. Så hur skulle du beskriva din konst som du har i din ateljé idag?
Ja, men jag tycker ju om färg och form. Det är liksom det jag leker med, om jag får uttrycka mig så. Och min konst har ju varierat med åren. Jag har ju hållit på med otroligt mycket och gör fortfarande. Men de senaste kanske 8-9 åren så är det ren mer abstrakt konst. Det är det jag brinner för och har passion för idag.
Mm.
Men det utesluter inte allting annat. Jag tecknar annat också. Jag gör texter och så vidare och liksom såna här saker. Så att jag är väldigt bred där.
Mm.
Men det jag brinner för mest nu, det är min abstrakta konst. Och både på tavla och moralmålningar, eller fasadmålningar om vi så att säga. Så att jag gör ganska mycket.
Just det. Bara för att plocka upp någonting. Du sa att du också kan jobba med text, men då gör du det på ett visuellt vis. Eller hur? Ja, alltså, är det bild och text? Eller hur?
Det kan vara både och. Jag har ju tidigare gjort en del handgjorda skyltar och såna här saker som man gjorde förr i tiden liksom, med pensel och skyltmålning och sånt här. Och då blir det ju text och så här då. Men sen kan det vara allt ifrån logotyp till företag eller det här, privatpersoner eller vad det nu kan vara. Liksom. Så det har varit väldigt brett.
Mm. Mm.
Sen, och det har, där ligger ju min grund i, från graffitin då när jag höll på med det, att man har utvecklat det här stilen hela vägen så att säga. Då. Mm. Det är ju en jättelång resa från mitten 80-talet till nu. Liksom. Mm. Så att det, och det är jag väldigt glad. Det, jag, att ha med det i min ryggsäck, om man får säga. Då.
Mm.
Och det ser man väl lite kanske också i färgval och sätt som jag målar lite på, att det här härstammar lite därifrån kanske.
Okej, okay. Även färgval menar du?
Ja, men i och med att jag tycker om mycket färg och sådär. Mm. Och det att liva upp en duk eller en fasadmålning med färg. Alltså färg är ju det som gör allting. Mm. Och både ger värme och glädje liksom.
Mm.
Och gör en glad. Så att det, nej.
Ja, men jag förstår vad du menar, för att jag tänker ju på graffiti, den är ju vad ska jag säga, väldigt färgrik, färgstark. Den är ju sällan lågmäld i sitt, varken bilduttryck eller färgval.
Mm.
Ja, men jag förstår vad du menar, hur det hänger ihop.
Mm. Mm.
Men vad jobbar du med? Är det olja eller akryl? Är det på duk? Eller vad jobbar du på?
Jag jobbar mycket på duk då.
Mm.
Och ja, sen om det inte är fasadmålning eller så då. Men det är duk jag jobbar mest på. Och akryl, sprayfärg.
Mm.
Det är typ det.
Mm. Och om vi borrar lite djupare i det här, när du ska sätta igång då, har du någon skiss eller jobbar du med någon bildserie som hänger ihop de enskilda bilderna i ett större sammanhang med någon gemensam rubrik? Eller?
Ja, så det där är ju lite olika, men nu som sagt är det ju abstrakt konst. När jag upptäckte det här för 8-9 år sedan då, och tyckte väl att abstrakt konst var lite si och så där. Tänkte att det där kan ju inte vara så svårt. Jag har ju alltid utgått ifrån en skiss. Har jag ett uppdrag att göra en moralmålning eller en beställning på en tavla eller så har jag ju alltid en idé eller en skiss att utgå ifrån. Och när jag började med det här abstrakta, den fria konsten som man säger, och det var ju jättesvårt i början och det var inte så enkelt som jag trodde. Och idag, alltså det är det ju bästa som finns, att just bara gå loss. Jag har ingen idé eller tanke eller någonting, utan det enda jag tänker på det är vilka färger ska jag jobba med? Mm. Vilken färgskala eller vilka ska jag jobba med? Då ställer jag dem på ett bord och sen är det bara på med lite musik i lurarna eller i högtalen. Och sen så kör jag loss och så blir det blir.
Mm.
Sen visst hittar jag inspiration, det får jag ju varje dag och allt ifrån att jag går på stan eller ser andra konstverk eller hus med olika färger eller alltså jag fyller på banken varje dag med saker och det helt plötsligt kommer det här med färgvalet eller ja, vad det är så kommer. Men sen till exempel om jag har ett beställningsjobb, ja då måste jag utgå ifrån någonting och om det är en moralmålning och så vidare, där krävs det ju att det behövs mera planering, skiss, yta, storlek och så vidare.
Mm.
Så att det är lite på vad man ska göra för någonting, men målar jag tavlor idag, den fria konsten att bara gå loss med det jag gör. Sen så finns det väl en röd tråd i mina tavlor och det är väl liksom man hittar sin stil på något sätt kanske, och det är väl det som många kanske, eller man känner igen mig på det.
Ett personligt bilduttryck eller någonting sånt, är det du tänker?
Ja, men jag tänker lite, ja precis, så skulle man kanske säga.
Om man ska vara lite, sticka ut hakan lite, så får man ju ibland höra sådär, ja men vadå, det där kan väl vem som helst göra. Slänga på lite färg och joxa till det och säga nu är det klart. Hur ska vi som konstnärer svara på ett sånt argument eller en sånt påstående utifrån
men det var ju lite så jag tyckte eller tänkte i början så där, men när jag väl tog man det här så märkte jag att det här var ju skitsvårt.
Ja.
Alltså, för att det skulle bli bra, så att jag tyckte att det var bra.
Mm.
Jag har ju kör ju en del kurser och haft lite såna här utbildningar och sådär, och då har jag kört just den fria konsten och det här är ju liksom, då får man just höra det här innan vi sätter igång, att det är ju, För då kanske jag har någonting med och visar. Sen blir det ju svårt för dem när de ska komma igång själva. Mm. Men det tar ett tag. Sen när de väl, då förstår de helt plötsligt att oj, det här var faktiskt inte så lätt som jag trodde. Eller liksom.
Nej.
För det gäller ju ändå att hitta det här kanske med djup och så vidare. Alltså, ja, i det här på något sätt.
Mm.
Det är inte bara att slänga färg.
Nej, det är ju inte det. Och jag jobbar ju själv non-figurativt och okej, kallar det abstrakt. Men jag försöker liksom själv, för mig själv, sätta ord på det. Vad är det som är så svårt? Men jag har ställt, jag har ofta en fråga då som jag ska svara på genom att göra en tavla. Och det är liksom, hur kan jag få färgernas ljus och mörker att, så att det blir, uppstår en rörelse på duken? Mm. Och det är väl en fråga som jag arbetar utifrån när jag målar non-figurativt. Jag vill gärna att, och jag får ju lyckligtvis ofta höra det, att nej, men det är som att det rör på sig. Och det är det här när man leker med ljus och mörker. Jag jobbar gärna monokromt, enfärgat, fast det är ju massor med färger.
Mm.
Så om tavlan till det yttre ser ut att vara blå, så är den ju orange. Första lagret, det understa och lagret, för att jag ska få den här blåa färgen att verkligen bli sparkle. Liksom.
Mm, mm.
Så att det är ju mycket färger i det här, fast den upplevs som monokrom. Men då är det ändå att jobba med hur kan jag få ljus och mörker att skapa en rörelse. Så det har varit min arbetsfråga. Och jag tror, jag vet inte om du håller med mig, men det är väl någonting sånt som man jobbar med när man jobbar non-figurativt. Att man vill ju komma till en viss punkt där det händer någonting spännande.
Mm.
Och då menar jag på att då är det ju inte det här att ja, det är bara att slänga på lite färger. Nej, det är ju det kanske de första 30 sekunderna.
Mm.
Men sen så ska man ju göra någonting av det där också.
Mm. Ja, precis.
Och att det ska bli någonting och... Jag brukar också lägga till det här att det är bra om man upplever att det är någonting som är långt borta i motivet och någonting som är mitt emellan och någonting som känns liksom vara lite i framkant.
Mm. Jo, men det här djupet lite som...
Exakt, ja, exakt. Så att nej, det är inte bara heller.
Nej, det är det verkligen inte. Och det är väl det som fascinerar mig i det här, och det är väl som med all konst tycker jag. Det är det här att det växer fram. Mm. Sakta men säkert hela tiden. Mm. Det här byggandet.
Mm.
Ja, man, oavsett om man gör abstrakt eller har ett motiv. Att det är liksom från en vit duk. Helt plötsligt drar jag några streck. Och sen så bygger man det här motivet. Eller den här tavlan. Och det växer och växer och växer och växer. Tills jag känner att nu är jag klar. Nu är jag nöjd. Det är alltså något, ja, det är det största ruset.
Ja.
Det är något fantastiskt. Jag tycker det där. Det är för mig det hela grejen liksom i det här som gör driver på.
Och sen är det ju också ett skapande i sig att plocka ihop de här dukarna och skapa en utställning, och det ska ju du ha, Marcus.
Mm, ja, precis. Jag brukar ju försöka ha några utställningar per år så här. Nu ska jag vara med här, eller ha en utställning nu i april på Galleri Bellman på Södermalm.
Mm.
Så det ser jag fram emot faktiskt, så ska jag sätta igång här. Jag är det är ju tag dit, och jag är ju alltid ute i sista minuten så där. Men jag är en sån person, när jag väl sätter igång så jag fyller på den här banken och sen så går jag loss och så jobbar jag på med, gör jag 30 tavlor i ett svep, tänkte jag säga, men ja.
Mm. Ja, men kul. Du får skicka mig lite information sen när det är dags för utställning, så kan jag säkert få med dig i en kommande podd.
Absolut.
Ja, kära lyssnare. Vi erbjuder er här nu konstpodden Tyresö på Tyresö Radio 91,4. Och framför mig här i studion så har jag Marcus Wolm som är konstnär här i Tyresö.
Mm.
Men du Marcus, jag tänker på, du har nämnt i programmet här nu med... muralmålningar och inte moralmålningar. Det är inte målningar med kraftiga budskap, utan det är muralmålningar.
Precis. Mm.
Men kan du berätta lite grann din historia kring det?
Det kan vi göra. Den är ju ganska lång, men jag försöker korta ner. Jag brukar ju babbla på ibland. Men Nej, men som jag sa, jag har ju hållit på med graffiti tidigare och det är väl där det startade en gång i tiden när man fick uppdrag och göra lite så här jobb. Och det var väl tillbaka 2015 tror jag det var eller något sånt där, så blev jag bjuden ner till Köpenhamn för att delta på en festival och måla. Strax utanför Tivoli, och det var där liksom jag kände att wow, det här har jag inte gjort, eller jag hade inte tänkt de här banorna överhuvudtaget. Och jag fick en sån respons och det ledde sedan till att jag några veckor efter var jag på väg till Italien, Milano och målade där.
Så där ja.
Sen rullade det här på liksom, och ja, man har fått uppdrag åt olika kommuner, företag, och jag har gjort mycket till Göteborg. Trafikverket i Göteborg, till Västra länken. Där jag fick ha målat väggar, ja, 4,5 meter höga till 25 meter långa. Jag gjorde en utanför Operan i Göteborg till exempel.
Mm.
Och sådär. Sen ja, lite kommuner, ja, där rullar på. Man försöker jobba på. Tyvärr så kom covid lite, drog ner det här lite. Det förstår man ju, det ekonomiska läget och allt det här. Men jag ser positivt på det. Jag försöker ju göra någonting ja, så ofta kan.
Du har ju också berättat för mig att du gjorde ett arbete som fick väldigt positiva effekter.
Ja, det var väldigt roligt. Jag hjälpte ju Herrljunga kommun att göra sin första moralmålning. Jag gjorde 2 husgavlar. Och det var kommunen och ett fastighetsbolag, Habo, som anställde eller anlitade mig då. Och det här, man hade ju ingenting liknande alls. Det blev ju liksom en uppståndelse, hela Herrljunga kom och besökte mig de här dagarna när jag höll på att måla, och folk tog med sig campingstolar och tittade. Alltså det blev liksom en attraktion, tidningar och så vidare. Det var ju jättekul.
Vart i stan var det beläget? Var det centralt?
Ja, mitt i Centralgatan, så man ser det här från Herrljunga station och stationen. Och så det är ju jättekul, och den lyser ju upp. Och här fanns det ju tema också kring att tillsammans är vi starka. Och det här var ju strax efter covid och integration, ja, så vidare då, som man tänkte på. Nej, så det var jättekul att få göra det här, både få göra deras första men också uppståndelsen kring det här, och just också hur kommunen fick hamna då på den här konstkartan av moralmålningar i Sverige, för det finns ju några stycken och det är, och folk reser ju runt för att titta på det här, och det är ju många som besökt den här platsen, och den här själva platsen där måla också var en hörna liksom, och lite mörk och så här, som man rörde sig inte så mycket på det, men man såg det här på håll.
Mm.
Men man gjorde ordning det här med parkbänkar, man satt belysning, att det här blev plötsligt en plats där folk kom och satt sig och,
oj, vad fint.
Och gjorde selfies och så vidare då, liksom.
Oj,
så.
Ja.
Men sen så hamnade ju, jag fick tillskickat mig sen en turistkatalog där man hade skrivit om Västra Götaland och vilka platser man ska besöka. Och då var bilden på min moralmålning på första sidan på den här, och man använde det. Det var lilla Herrljunga, de skrev inte så mycket om Herrljunga, men de hade det här, och det var ju jättekul.
Ja.
Och det blev ju liksom folk tittade i den här katalogen, och det blev ju att folk besökte ort för att titta på det här. Jätteroligt.
Se vad det kan göra.
Ja.
Verkligen. Och jag menar, jag är inte så kunnig om offentlig konst generellt sådär. Men man förstår ju. Och det är ju så att konsten i vardagen, den som finns in till oss eller framför oss när vi går till och från bussen, till och från jobbet eller så vidare, det har väl ändå effekt på oss. Vad tänker du kring det, Marcus?
Jo, men absolut har den det. Och jag menar, färg gör ju oss glada.
Mm.
I olika former. Och det har ju också att det lyser upp tillvaron.
Ja.
Ta till exempel en mörk gångtunnel. Det är inte så roligt att gå i den.
Nej.
Men har man en fina färger på väggarna där, kanske bra belysning, då tycker folk att det är rätt skönt att gå in. Då får man inspiration, man får
lite trygghet kanske.
Trygghet och värme, va? Ja. Och det har ju en jättepåverkan, absolut.
Mm. Mm. Ja, men lite retorisk fråga här nu då. Tycker du att det skulle behövas här i Tyresö?
Absolut. Mm. Jag har till och med varit på kommunen lite och försökt. Dock inte med något resultat än, men vi får se. Men det finns mycket som skulle kunna göras här.
Mm.
jag tänker framförallt gångtunnlar, finns det några stycken både precis centralt och lite utåt som är jättemörka, gråa, trista. Det finns knappt någon belysning i dem som inte funkar. Det blir ingen trygg plats att gå igenom på kvällarna, och speciellt nu under hösten när det är mörkt. Det här skulle kunna lysas upp på ett helt annat sätt, bli en tryggare plats. Men sen också som jag nämnde, att man hamnar på de här konstkartorna. Kommunen kan ta fördel av det här. Det lockar hit folk, man vill titta på det här. Man hamnar i media utåt sett och så vidare. Och på ett positivt sätt för kommunen. Så att det finns mycket att vinna på det, absolut.
Så då är det ju en vinst både på individnivå och även som... Ja, men samhälle, kommun.
Absolut, absolut.
Ja, men kära lyssnare, ni förstår att den här lilla korta inslaget om muralmålningar är ju adresserad till vår kära kommun. Det bjuder vi på, eller hur, Marcus?
Ja, det tycker jag.
Ja, det gör vi. Men då kan vi ju ganska smidigt glida över till det här som jag tycker väldigt mycket om att prata om och som jag tycker är viktigt naturligtvis. Och det är ju vikten av att nätverka. Ja, men jag tar upp det ofta därför att jag tycker att det kan vi inte få för mycket av. Jag tänker också att vi kan prata lite grann om vad menar vi med det. Och jag lägger in i betydelsen att nätverka inte bara konstnärer emellan. Vi har ju tidigare program, bland annat när Miguel Escribano var här. Han som är aktiv och driver Konstverket. Vikten av att ha en arbetsplats och gärna en arbetsgemenskap med flera konstnärer som har ateljéerna nära varandra. Men jag tänker, så visst, det är absolut superviktigt, men också nätverka i en vidare betydelse där kommunen är en så att säga part. Men jag tänker också det lokala näringslivet.
Absolut.
Och jag tänker också föreningslivet, den här treenigheten. Var på ett samhälle byggs. Alltså, nu kanske jag blir lång här i min teori, men då är det ju lite bysamhälle-tänk, att vi hjälper varandra.
Precis.
Och det där, tänker jag, det kan man prata hur mycket som helst av, för det är så himla viktigt. Vad tänker du kring det, Marcus, när jag säger allt det här, den här långa harangen?
Jo, men du har helt rätt där. Jag tycker att alla har att vinna av det här på något sätt. Man hjälper varandra och det som jag brukar säga, det ena ger det andra. Va? Och här, det är jätteviktigt att nå ut, att kunna sprida det sig. Ofta så hamnar man i det här, man hamnar i sin box. Man har sina kanaler och sina konstnärsvänner och så vidare. Det är jättekul, men det är den andra publiken man vill komma ut och nå. Och just det här att kommunen kunna hjälpa varandra med som för våran del att måla till föreningar eller kommunen. Vi pratade moralmålningar här innan och så vidare, vad det ger. Och det är samma sak här då, att man hjälper varandra. Det är jätteviktigt.
Ja, men det här begreppet ge och ta, det är ju så förlegat. Ja. Det är så 2024. Ge och få,
ja.
Det är 2025, eller hur?
Ja, precis.
Och då tänker jag sådär, för att det handlar om att köpa tjänster. Ibland får vi som konstnärer säga, eller höra snarare, att ja, men du kan väl bara komma och ja, du vet, göra det du tycker är kul, måla lite sådär. Och så tänker man att det inte ska vara så mycket pengar inblandad. Men vi behöver ju också ha bröd på bordet. Så att det här att köpa tjänster av varandra, det är jätteviktigt. Och i den meningen då, den snäva benämningen som jag önskar, det är att vara lite på så vis lokalpatrioter. Att vi backar varandra, vi tar hand om varandra. Det skulle jag vilja se mer av. Och just i den här treenheten, kommunen, föreningslivet och det lokala näringslivet.
Ja, men det är jätteviktigt. Och som sagt, vi alla har att vinna på det. Det tycker jag vi ska satsa på 2025.
Eller hur? Eller hur? Ja, nej, men jag tänker nog att vi rundar av där, Marcus Wolf. Och ni har då, kära lyssnare, lyssnat på Konstpodden Tyresö. Tyresö Radio 91,4. Och nästa program, det kan komma om, ja, hörni lyssnare, kanske om 5 eller 6 veckor. Ni får hålla er till det här så länge och sätta det på repeat. Och framförallt, dela det gärna med vänner och bekanta. Och har ni någon input, någonting som ni vill säga till oss, kom gärna in med e-post och då kan ni mejla oss på info@tyresoradion.se. Tack för idag. Tack Marcus.
Tack så mycket. Tack för att du fick komma hit.
Mm,